Hallå. Fint att blicka ut och se er alla. Jag ska börja med att be. Tack Jesus att du är här. Tack att du är här för att du vill möta oss var och en. Det är så stort Herre att trots att vi befinner oss i så olika situationer, i så olika säsonger, att vi tampas med så olika saker och ändå känner du till varenda liten ens av våra bekymmer. Du vet precis allt här. Vi behöver inte ens säga det till dig för du vet det redan. Och här är du som har skapat allt, du som har skapat oss. Du längtar efter gemenskap med oss var och en. Du längtar. Du står här med din öppna famn för att ta emot. Ge av dig själv. Det var därför du skapade oss. Och du håller fortfarande fast vid det. Att du vill ha gemenskap med oss. Och du har gjort det möjligt, Herre. Vi tackar dig och prisar dig för det. Nu ber jag för den här predikan. Jag ber att du ska komma och möta oss. Där vi är. Öppna våra hjärtan och låt oss få ta emot av dig. Idag. Amen. Som rubrik för min predikan så har jag skrivit doft av en annan värld. Doft av en annan värld. Och som utgångspunkt har jag bibelordet från Romarbrevet 12 och vers 2. Romarbrevet 12 och vers 2. Anpassa er inte efter denna världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja, det som är gott och som behagar honom och är fullkomligt. Jag läser det en gång till. Anpassa er inte efter denna världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar. Så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Det som är gott, som behagar honom och som är fullkomligt. Vi lever 2024. Det är den tiden som är nu. Vi lever i Sverige. Vi lever i ett sekulariserat land som troende. Vi lever i världen, men vi är kallade att inte leva av den. Vi är kallade att följa honom som säger följ mig. Förra söndagen så var Christian Garbes här och han predikade just om lärjungaskap. Och han predikade om hur vi formas av dem som vi omger oss av. Han sa just det att ja, men våra barn gör ju inte som vi säger utan som vi gör. Och det är ju väldigt sant. Men han beskrev också utmaningar, i alla fall i den kontexten han står. Att de som omvänder sig, som blir efterföljare till Kristus. Hur svårt det är att bli kvar. Jag tror han till och med sa 90% av buddhisterna återvänder liksom till buddhismen efter att de har omvänt sig. För det är så svårt att bli kvar. Vi lever i en annan kontext. Vi lever i ett land där vi får utöva vår religion fritt. Det är religionsfrihet. Vi har rätt att samlas här idag och fira gudstjänst utan att vara hotade till livet. Vi kan äga en bibel. Vi kan ha sammankomst i våra hem. Vi kan fira nattvard utan att vi riskerar våra liv. Och trots det så upplever också vi i vårt land, trots att vi inte har den efterföljelsen, eller förföljelsen, så är det många unga som lämnar sin tro idag. Det är svårt att stanna kvar i efterföljelse. Och jag tror vi alla som har vandrat ett tag med Jesus vet också utmaningen att följa honom. Det är inte alltid särskilt lätt. Vi lever i den här världen, men vi tillhör ett annat rike med en annan herre. Hur lever man då i den balansgången? I denna världen, men inte av den. För vi är ju väldigt präglade av den tid och den kontext som vi lever i. Eller hur? Så är det. Och konstigt vore det väl annars. Men du och jag, vi är kallade att följa Jesus och formas i enlighet med hans vilja. Det är det vi har sagt vårt ja till. Och det är det som är vår uppgift. Och när vi gör det, när vi följer honom, när vi säger vårt ja till honom, så skapas det en väldoft. En väldoft av helighet och renhet. Och som i sin tur blir smittsam. Som väcker en längtan av att följa. Jag tror vi alla skulle kunna nämna någon som har skapat en smitta. I det, som liksom du har blivit smittad av och känt att du blir så attraherad av den här människan. Hur den lever. Hur den liksom uttrycker sig. De valen som den här personen gör. Att det smittar. För efterföljelse smittar. Men hur gör vi då? Hur följer vi honom som säger kom och följ mig i den tid som är nu? Det är väldigt mycket som vill lägga beslag på vår tid, på vårt hjärta. Det är lätt att uppfyllas av mörka tankar, av oro, av alla möjliga bekymmer. Och sällan är det inte bara vår egen oro vi bär de vi har i vår närhet. Men också hela världens oro och bekymmer vilar många gånger på våra axlar. Och jag ska ta er med till min dag, hur den kan börja. Jag tror inte att jag är ensam om att ställa mitt larm på telefonen. Är det någon mer som gör det? Är jag själv om det? Nej, det är fler. Det är fler som gör det. Ja, så är bra. Jag har tänkt, och vi har försökt att ändra den rutinen, men det är ändå så. Jag ställer mitt larm för att jag tycker om att snosa. Det gör kanske ingen annan heller. Men jag gillar att snosa. Jag kan snosa ganska länge. Där var någon mer som gillade det. Ja. Men det är ju en viss... Det innebär någonting att man har sin telefon nära. För mig är det så här, när jag vaknar på morgonen, jag har knappt liksom öppnat mina ögon, så har det kommit in massa notiser. Nyhetsredaktionerna har varit verksamma under natten. Och dagens första nyhetsflöde har börjat ramla in i telefonen. Och jag börjar läsa. Jag hinner läsa ganska mycket på 5-10 minuter. Vad som har hänt, vad som pågår. Och liksom helt plötsligt så har jag tagit in enormt med information. Jag kanske inte bara läser nyheterna, utan jag råkar ramla in på Instagram och då hinner det flypa förbi hur mycket information som helst. Det där är inte, för mig är det egentligen inte önskat att börja dagen så. Men det gör det ganska ofta. Det är inget jag är stolt över. Och det är en vana jag tänker jag skulle och borde lägga av med. Det är inte så jag vill börja min morgon. Men ändå så är det så lätt att läsa det där, ta in det. Det är inte fel att läsa nyheterna. Men det kanske inte är så jag borde börja min dag. Det är mycket som tävlar om vår uppmärksamhet. Och det är ganska lätt att gå vilse. Det kanske inte alla som är helt uppslukade av den här liksom, mobilerna och med sociala medier, jag vet inte om alla känner sig hemma i den världen. Men många av oss idag är i den världen. Och det tar väldigt mycket av vår uppmärksamhet. Det är till och med så att det blir trendigt bland unga då att lämna Facebook, att lämna Instagram. För man inser att det tar så mycket av vår tid i anspråk. Och det är ju också det där. Jag läste om någon som upplevde just det, hon kanske var 20-25 sådär, att hon hade slutat att kunna dagdrömma. Att hon hade tappat förmågan att bara låta tankarna gå, komma och gå. För att hon ständigt plockade upp den där telefonen. För det var den hon liksom fyllde den där tomrummet med. Ni vet, man sitter och väntar på tandläkaren. Man sitter och väntar på ett barn som ska bli färdig på en aktivitet. Mellan olika saker. Då vi förr kanske bara satt och tittade på en vägg eller en tavla. Eller där tankarna går. Den där tiden fyller vi då ofta med upp med telefonen och så kollar vi. Vi fyller ständigt vår tanke med så mycket information. Och till det så lever vi i en tid där den stora berättelsen är inte din och min berättelse. Där den stora berättelsen inte handlar om en Gud som har skapat den här världen. Som skapade dig och mig för att ha gemenskap med oss. Där människan gick fel och där Gud sände sin egen son för att rädda oss. För att han återigen vill ha en relation med dig och mig. Det är inte den stora berättelsen som vi kan ta del av varje dag. Möjligen om dina algoritmer gör, du har sökt så mycket på just det så det formar din vardag. Men annars är inte det den stora berättelsen. Den berättelsen för många i vårt land så tillhör det en svunnen tid. Någonting som tillhör historieböckerna. Och därför så utmanar det oss ännu mer att vara vaksamma. För den berättelsen som talas idag, det är en tillvaro med en Gud som är obefintlig, som inte existerar. Det är den stora bilden. Du är utlämnad till dig själv och din egen förmåga och expertis. Därför är det så viktigt att ibland zooma ut. Att ta ut riktningen och påminna sig om var kommer jag ifrån och vart är jag på väg. För att kunna navigera i den tid som är nu. I Romarbrevet 12 så står det ju: låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar. Ett liv som kristen innebär att vi har valt en annan väg att gå. En annan viljeriktning. Ett annat vägval. När jag var ungefär så där kanske 12-13 år. Jag vet inte riktigt. För mig blev det väldigt uppenbart att mitt kristna liv, att det behövde få konsekvenser i mitt liv, hur jag levde. Och en av de sakerna som jag började jobba på mitt eget liv, det var att inte tala illa om andra. För det var någonting som jag hade gjort ganska mycket och som många av mina tjejkompisar gjorde. Så fort någon inte var med så tisslade och tasslade man och så sa man nedlåtande saker om den personen. Och det där fick mig att inte må väl. Och så kände jag, så där, det där vill jag inte vara med om. Jag tror inte att det behagar Gud. Och så försökte jag göra annorlunda. Det var inte lätt. Men det var liksom ett steg och ett försök för mig att ändra riktning mot något som jag visste var mer rätt. Men att ställa om, att ändra om. En del av oss har kristna hela livet. Och för andra så blir det så tydligt när man säger sitt ja till Herren att man liksom ändrar riktning i sitt liv. Det är inte så länge sedan det var pandemi och vi fick alla träna oss på att ställa om, eller hur? Det är en ganska märklig tid som just nu känns väldigt avlägsen. Jag minns hur komiskt det var när man kunde se barnprogram under pandemin. Med barn med jättesnoriga näsor som rann så här. Och de var mitt bland folk och så skrattade man lite. Det där var innan pandemin, för så kan man inte göra sen. Det var ju så, innan skickade man ju alltid barnen till förskolan eller skolan. Så länge de bara inte hade feber. Oftast var det så. Sen fick vi tänka om. Man fick liksom inte ens nysa. Då fick man vara hemma. Jättekonstigt. Från att man har läst när man var liten att det är artigt att hälsa. När man träffar någon ny så skulle vi lära om. Och vi skulle inte längre hälsa. Möjligen liksom den här armbågshälsningen. Och fortfarande så är man lite sådär tycker jag. Fast vi får hälsa så tycker man nästan har liksom ändrat om. Det gjorde något med de där åren. Och det fanns en lång tid, en osäkerhet när man mötte nya människor. Hur hälsar vi nu? Det som var norm blev inte normen. När Jesus kom så vände han upp och ner på mycket av det som var gängse norm. Det som ansågs kutymt för de laglärda var inte det länge. Han provocerade och han väckte liksom stor oreda, skulle jag säga, där han gick fram. Han åt med syndare, bara det. Han umgicks med kvinnor. Han rörde sig bland de som var sjuka. Han gick på områden man inte skulle beträda. Och han agerade under sabbaten. Han övergick så många. Liksom, det som var norm, det förändrade han. När du och jag sagt vårt ja till Jesus så innebär ju inte det automatiskt att vi helt plötsligt bara gör precis så som han har lärt oss att leva. Det vet vi ju var och en, att så ser det ju inte ut. Utan när vi har sagt vårt ja så börjar en förvandling, en tillblivelse, att formas i likhet med hans vilja. Men vi måste ställa oss där, vi måste låta oss vara under omformande. Jesus tränger sig inte på, utan du och jag måste ställa oss där och säga, jag vill förändras i din viljeriktning. Jag vill söka din vilja för mitt liv. Och till den hjälpen har vi ju den heliga anden som hjälper oss varje dag. Det är en stor, stor tröst. Om vi fortsätter i den här versen i Romarbrevet 18 så står det ju att vi ska förnyas eller förvandlas genom förnyelsen av våra tankar så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja, det som är gott och det som behagar honom och är fullkomligt. Som kristna efterföljare så är vi kallade att vara heliga. Runa Eldebo skriver så här i stororden. Helighet är ett ord förknippat med den kristna gemenskapen. Och det förkroppsligas av ett annorlunda och gestaltas av ett annorlunda liv. Vi blir heliggjorda inte först och främst på vad vi gör. Utan på grund av det Jesus har gjort för oss. Han har gjort oss heliga genom att han har tvättat oss rena genom sin död och uppståndelse på korset. Men hur balanserar vi då det här livet? Rätt får det gjorda, det är bara nåd. Inget kan vi själva göra. Och samtidigt det som Jakob säger, att tro utan handling är död. Och den här balansgången tror jag vi är många som försöker navigera fram på. Nåd och samtidigt en tro utan handling. Det måste synas i våra liv vem vi följer. Och en tröst i det här är att vi ska bli kvar. Det finns något väldigt tydligt som återkommer. I Johannes 15 och 4 står det. Bli kvar i mig så blir jag kvar i er. Det låter inte så svårt, va? Vi ska bli kvar i honom. Jag är vinstocken och ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Eller i Johannes första brev 2:5. Men hos den som bevarar hans ord har Guds kärlek i sanning nått sin fullhet. Då vet vi att vi är i honom. Den som säger att han förblir i honom måste själv leva som han levde. Hur blir vi då kvar i honom? Jo, genom att lyda honom. Det handlar inte alltid om att känna. Idag känns det som Gud är med mig. Idag tror jag att jag är ganska nära Herren. Nej, men att lyda honom. Att varje dag säga vårt ja. Att varje dag säga jag vill följa dig. Jag vill leva som du lär. Jag kommer misslyckas. Men jag vill. För jag tror att det är det bästa för mig. Och jag tror att vi, den viljan växer ju när vi umgås mycket med Herren. När vi tar oss tid för honom. När vi avsätter avskildhet för Herren i bön. Att umgås med honom, att läsa ordet. Då formas vi i likhet med honom. Men varje dag så får vi ta vårt kors och följa honom. Det är det vi är kallade till. Jesus säger till sina lärjungar, om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv, ta sitt kors och följa mig. Till den som räddar sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han ska finna det. Det handlar om ett avklädande, att dö bort från sig själv. Att sluta söka sitt eget bästa. Att avstå något för någon annans skull. Det där är ju svårt. Men jag tycker det liknas bäst i föräldraskapet. Där har jag fått träna så mycket just det där. Att du bort från mig själv, mina egna behov och sätta barnets behov främst. Att tvinga mig upp på natten fast det är fjärde gången barnet vaknar. Alltså, att fast jag känner mig som att jag bara vill kura ihop mig i soffan och dra ett täcke över mig, så måste jag sätta mat på bordet. Jag behöver skapa ordning. Jag behöver se till att det finns en aktivitet för barnet. Jag behöver liksom det där som har format mig som person väldigt mycket och som har danat då mina karaktärsdrag. Jag tror ingenting annat har format mig så mycket som just i mitt föräldraskap. Men det fina är ju det, när vi tänker på någon annan så är det ju faktiskt så att Herren, han ombesörjer för dina och mina behov. Det har han lovat. Vi behöver inte vara rädda att vi inte kommer ha det vi behöver. För det har han lovat, att han ska förse oss med precis det som vi behöver. Men jag tror att för att kunna förbli i honom så behöver vi skapa goda vanor. Att komma hit på söndagen är en sån. Att röra sig mot en gudstjänst. Att rikta sin hörsel, sin blick mot Herren. Det är en del i formandet. Det är en del i att bli kvar i honom. Att gå med i en hemgrupp, en mindre bönegemenskap. Det tror jag också hjälper oss att bli kvar i honom. Att avsätta tid varje dag i gemenskap med Herren. Men också kanske som Liselott Johansson är inne på. Kanske behöver vi återskapa. Det låter kanske lite tungt eller så, vikten i våra liv. Men det här där man inför någon annan delar sitt liv. Där man liksom låter någon annan liksom med Guds ljus lysa på sitt liv. Och där man får dela, det här tycker jag är svårt. Det här skulle jag vilja ändra mitt liv. Och så ber man tillsammans och pratar om hur skulle du kunna förändra det här. Det gör vi ju inte med vem som helst. Men kanske ett själavårdssamtal med någon pastor eller den du har förtroende för, en nära vän. Där korrigeringen kan finnas. Och gemenskap med församlingen. För att gå själv som kristen, det är inte en enkel väg. Men tillsammans i den stora gemenskapen, där vi får vara lämma till att bygga upp varandra. Det gör vi här i församlingen. Med olika gåvor. Det är då vi fungerar som allra bäst. Så vill jag ändå bara avsluta med några ord från en lovsång som min man har skrivit och som jag tänker och som jag önskar ska vara riktningen för mitt liv varje dag. Inte att jag ska börja morgonen med de här notiserna, utan att jag får börja min morgon med att vända mitt ansikte mot Guds ljus. Och så här går den i refrängen. Varje dag är du med mig och vänder mitt ansikte mot ditt ljus. Varje dag är du med mig och vänder mitt ansikte mot ditt ljus. Så jag kan andas, så jag kan leva och vistas i ditt hus eller ljus. Jakob ändrar varje gång han sjunger den sången. Men det passar både och. Så underbart, så underbart. Och i veckan så var det just det som hände mig. Jag valde bort den här telefonen. Liksom medvetet. Nej, jag vill inte börja morgonen så. Så vände jag mitt ansikte till Herren. Och det är bara så fantastiskt. Och så är Gud där. Med sin frid, med sin härlighet, med sitt ljus. Och så fick jag bara vara i det. Och det där står ju öppet för alla. Den inbjudan är till oss var och en. Att få vända oss mot honom. Vända vår blick mot honom. Ibland måste vi välja att vända bort vårt blick mot det som vill ta vår uppmärksamhet i fråga. Herren vill ha din och min uppmärksamhet. Vi får vända vår blick mot honom. Och då är han där och möter oss. Med sin kärlek, med sin nåd, med sitt hopp och med sitt ljus. Amen. Tack Jesus att varje dag får vi vända oss mot dig. Att vi får forma våra liv i enlighet med din vilja, Herre. I en tid och i en värld där den stora berättelsen utesluter dig, så får vi fortsätta proklamera ditt namn. Herre, vi får vara del av ett helt annat rike. Och när vi går din väg, då kan vi få vara med och fylla den här världen med väldoft, Herre. En doft av dig, en doft av godhet och renhet. Herre, den vägen är smal och den vägen är svår. Och vi kommer möta på hinder på vägen. Och det är inte alltid enkelt, Herre. Men tack att vi alltid kan vända oss till dig. Och tack för att du har sänt din heliga ande som en hjälpare för oss när vi går din väg. Herre, låt oss aldrig släppa taget. Tack för att du håller fast vid oss. Du ger aldrig upp hoppet om oss. Även om vi själva kan bli väldigt trötta på oss själva, så gör du aldrig det, Herre. Herre, jag vill be för oss var och en. Låt oss påminnas om att vända vår blick mot dig. Söka ditt ansikte, söka ditt ljus. Var i din härlighet. Och låt oss uppfyllas av det. Så vi kan gå ut och bära rik frukt. Och dela med oss om den berättelse vi står i. Berättelsen där vi får ha gemenskap med en verklig Gud. Och vad du har gjort i våra liv. Att du är med och förvandlar situationer som är i dödläge. Där kommer du med liv och kraft och hopp. För du är en Gud som agerar. Du är en Gud att lita på. Du är en Gud som tröstar. Och du är en Gud som inte är långt bort från någon enda en av oss. Vi vill tacka och prisa dig för det. Och jag vill be särskilt om den här som känner sig liten. Som känner sig utan hopp. Som känner sig maktlös. Som känner att den har kört fast. Som inte ser någon utväg. Herre, kom mitt in i den situationen. Öppna dörrar. Visa att du är Herre. Du som räddade Daniel och hans vänner i lejongropen. Som lät dem vara oskadda, Herre. Det är samma Gud som vi tillber. Du är densamme. För dig är ingenting omöjligt. Tack att vi får förtrösta på dig varje dag. Amen.